Vi tackar för det. Tackar för denna P1-morgon som har fått oss att starta veckan. Och då fortsätter den här med direktsändning i Ring P1 från en studio i Göteborg. Och vi har en sluss som sitter och tar emot samtalen. Blir du sugen på att vara med i programmet? Är du redan sugen så kan du ringa nu till slussen. Blir du sugen lite senare kan du ringa då. Och så kan du vara med i programmet. 020 22 10 10 är telefonnumret. 020 22 10 10 så ska vi se vad det blir av det hela. Vi börjar med ett samtal ifrån Umeå. Bernt Olofsson, hej och välkommen.
Tack, hej.
Ja, vad vill du säga?
Ja, jag vill ta upp dels den här hemska skolhändelsen nu. Men sen också det här med att vi misslyckas att ta hand om våra ungdomar så att de begår våldsdåd. Och det lösningen som samhället kommer fram till är att man ska låsa in barn i fängelse för det totala misslyckandet. Och det finns, man har ju kollat upp 600 000 nior som har, efter vad som hände efteråt, efter skolslutet. Och då visar det sig att det är 20 gånger högre risk för de som går ut utan slutbetyg. 20 gånger högre risk att man begår våldsbrott. Och det här tycker jag att man måste ju se, för när man går 10 år i skolan så vet ju skolan ganska väl hur ett barn fungerar. Och att man måste kunna fånga upp det. Och den lösning som jag har det är att man ska ha 2 lärarsystem så att säga, så att man hinner med att möta behoven hos barnen och inte bara använda skolan för att försöka göra den så billig som möjligt. För det är så,
Det du säger, det kan ju låta som att det finns en stor risk att bli kriminell om man misslyckas i skolan. Men det kan ju vara så att man misslyckas i skolan på grund av andra saker som inte har med skolan att göra. Det kan ju vara hur det funkar i familjen eller en massa andra saker. Så att löser 2 lärare i varje klass, löser det de problemen, tror du?
Nej, men det löser, man har ju mer tid. Man kan ju följa upp det som händer runt barnet också. För man har ju, ofta så har man ju kännedom om familjen inte fungerar och de här orosanmälningar och kontakter med SOS, det är klart att sånt ska också fungera. Men jag tror att idag så är lärarna så pressad av alla barn som har problem så att man hinner inte med. Bara här i Umeå kommun så tror jag det finns 500 barn som har någon typ av diagnos, så att säga. Och det ställer ju stora krav på lärarna och då tappar man ju bort det. Då får man ju liksom fullt upp att försöka följa de målsättningar som man har med undervisningen. Så jag tror att man har ju gjort försök med 2 lärarsystem och det har ju slagit väldigt väl ut där att få igång hemmasittare och allt på det här. Jag tror att det vore en bra lösning.
Nu är det ju då snart val här och det har ju varit, skolan har ju varit en valfråga i så många, jag kan inte minnas hur många val det har varit liksom, så har det varit en av de stora frågorna. Tycker du att politikerna tar tag i den här frågan?
Ja, på ett konstigt sätt. Det är som regeringens stora satsning att mobilfritt i skolan. Och jag har 4 skolarbetare i familjen. Va? Och i alla de skolorna så är det ju mobilfritt och har varit i lång tid. Ja. Det är liksom, man är efter. Och sen så tror jag, det är ju kommunen som har stora betalningsansvaret. Ja. Och det vet jag som här i Umeå, sen så har man mål att ha överskottsmål, att spara för mycket. Inte bara betala vad det kostar, utan man ska spara pengar mer än vad som krävs så att man får ett överskott.
Då är det svårt att ha 2 lärare i varje klass.
Ja, så är det. Det går ju inte. Och jag tror att man måste se barnen, att man investerar i barn så här för att slippa problem senare. Man tänker ekonomiskt i första hand också.
Ja, där har vi någonting att fundera på. För se om det är någon som reagerar på det du säger och om det blir mer snack i den frågan i dagens program. Tack ska du ha, Bernt.
Ja, tack så mycket. Tack, hej.
Hej, hej. Malin Niklasson i Linköping, hej.
Hej.
Ja, vad säger du då?
Ja, det var tur att den här mannen, precis det här samtalet som du som avslutades här, det var, jag har gjort ett anteckningar, för jag ringde in angående, det var förra veckan så var det en man som heter Börje Ettman som ringde in angående det här med barn och kriminalitet och förebyggande och sådär. Och det var tur att den här mannen att det tog det samtalet, för han följde ju den tråden, han är ju lite inne på hans linje så. Men det jag reagerade på när han Börje Ettman ringde, det var att det var just det här att de skulle få hjälp med det här med skolan, att han som uttryckte sig, jag vet inte om det var fel citerat, men någon form av personlig assistent att ha i skolan. Om inte jag missuppfattade saken, om jag inte fattar fel. Och då det var bra att den här mannen som ringde nu precis spann vidare på det. Jag reagerade på det just för jag menar kostnader, han tog upp det här, så därför jag saker och ting kostar ju. Det är ju en verklighet. Mm. Och när vi pratar om vård och omsorg och kompetens hos personal, hur ska det liksom vara genomförbart att barn och ungdomar, för jag menar, hur ska jag säga då, utan att det låter hårt här. Men nu låter jag hård. Hur ska det vara genomförbart? Och den här mannen som ringde in innan nu då, han menar ju på att man ska investera, och det är väldigt mycket kortsiktighet i allt. Och det gäller inte bara skolan och det här med barn med diagnoser. Men diagnoserna är ju viktiga att få. Men sen då? Mm. Jag menar, du, det är ingen som pratar om vad en utredning kostar i kronor och ören. Jag menar, det kan ju vara en befrielse för ett barn och en familj att få en diagnos. Men sen? Och det var Börje Ertman sa ju då för några veckor sedan att det här har jag menar, resursskolor finns ju. Vettiga vuxna i skolan behöver ju finnas oavsett om det är lärare eller inte. Mm. Och det här kostar ju, jag menar, det är ingen som vill betala för det, om vi ska se kraft på det.
Ja, eller vill vi det? Det kanske vi vill. Politikerna är ovilliga till att göra saker som kostar pengar. Eller ska jag inte säga. Nu är det valtider, då lovar de jättemycket. Men...
Ja, jag vet.
Men det kanske är så att vi är villiga att betala för en förändring.
Ja, det är vi nog. De allra flesta är nog det. Men det blir så konstigt. Och det här med, för jag sa till producenten, det kan jag flika in också. Vi har kommit, vad ska jag säga, till vägs ände nu. Vi har alltså då den lukrativ marknad för kriminella att infiltrera myndigheter, företag, den biten. Det finns, kommuner har ett ansvar att ha en kontrollfunktion. Mm. Och nu har vi kommit så långt att de rekryterar ju unga barn. Och en 14-åring ska ju ändå på något sätt ta sitt ansvar för sitt handlande. Men det är en hierarki här. Det är någon som har rekryterat den här ungen. Mm.
Jag känner bara att jag tycker att det drar åt så många olika håll, så jag undrar egentligen vad vill du ha att vi ska ha med oss efter ditt samtal? Vad är kontentan av det du vill ha sagt?
Ja, om vi säger så här, jag sa det till, men jag tog upp den här tråden från den här mannen som ringde in innan, att vi måste ju, jag menar, det är ringde om, då ska jag knyta ihop det.
Ja.
Om vi tar personlig assistans och liknande insatser i samhället.
Yep.
För det kostar. Människor får ju faktiskt avslag på beslut.
Ja, när det gäller personlig assistans.
Ja, och då undrar jag, en hedlig människa, nu låter jag hård här, en hedlig person som får, som får avslag i indragna timmar. För att det kostar och för att man bedömer att den personen kan klara av mer som kanske har jättestora behov.
Ja.
Och sen det här då, jag menar om det är ingen som vill att en unge ska sitta i fängelse, jag tror inte det. Men någonstans här så kanske det är det bästa.
Ja, men om jag förstod det rätt, det samtalet som var förra veckan, att sitta i fängelse kostar jättemycket. Alltså kostnaden för
det
är jättehög,
ja.
Så att det kanske blir billigare att lägga det på en assistent. Men sen så har du...
Frågan är
kan man koppla ihop det med alla andra assistenter. Mm. Ja, jag tror vi slutar där, för det blir så mycket att hålla ordning på. Tack ska du ha.
Okej, tack.
Hej.
Tack. Hej.
Hans Ryttman i Uppsala, välkommen.
Ja, tack ska du ha. Jag ska först kanske säga att jag är medlem i föreningen Jaktkritiker. Jag är kritisk mot jakt, men okay, det här med vildsvinsjakt anser jag är helt nödvändigt att den sker i mycket större utsträckning än vad det gör idag.
Uh-huh.
Och vad tycker jag de jordbrukare som inte vill ha vildsvin i sina marker, de ska erbjuda gratis jakt, eller de kanske kan erbjuda veterinärbesiktning på de skjutna svinen, eller de kan erbjuda, om de skjuter 5 stycken suggor så får de 10 000 kronor eller sådana belöningar för att de kommer och jagar istället för att de ska betala för att jaga.
Ja.
Och det måste ju vara de här markägarnas bästa, för det kostar vad jag förstår hundratals miljoner förstörda grödor här i Sverige varje år.
Mm.
Så det måste vara väldigt många som tycker det borde vara en självklart idé att få bort de här hundratusentals vildsvin som finns. Och jag vet ju själv att jag blir förstörd min trädgård ut i sommarstället och sådär. Det är ju väldigt besvärliga.
Ja. Och det har ju hamnat högt upp på agendan att på något sätt försöka styra upp det här. Hur ska vi få ner vildsvinsstammen?
Ja.
Men
det är ju de här markägarna som de framhåller jägarna, att det är markägarna som äger jakträtten.
Mm-hmm.
Och det är ju de som måste göra någonting. Staten kan ju inte, så jag hörde Socialdemokraterna ville ha ner till 5 000 individer. Men det kan ju inte de bestämma, utan det är markägarna. Och markägarna måste ju ta ansvar för sina egna marker och betala för att få bort de där vildsvinen helt enkelt.
Mm-hmm.
Det måste ju lönas i längden. För jag hörde någon sån här lantbrukare som hade fått sin majsskörd förstörd, och då måste han för det första göra om marken, och så måste han köpa in ny råvara och plantera. Ja, ja. Väldiga stora kostnader även då. Så att de måste ju löna sig för dem och betala för jakten helt enkelt.
Ja, precis. Men du, jag tänkte det, Hans, du berättade att du är med i en förening som är emot jakt. Hur känns det för en som är med i en sån förening att förespråka jakt?
Det är inte så att vi är emot all jakt. Eftersom jägarna inte bedriver någon, vad heter det, jakt som behövs. Till exempel de skjuter 50 000 rävar. Och jag menar, hade man rävarna hade det ju inte blivit så stora mängder rådjur till exempel. De skjuter lodjur som absolut inte är någon nödvändighet. Och så vidare och så vidare. Ja. Jag kan prata en hel timme om det här. Om
det tar vi en annan gång.
Ja.
Men jag ville bara höra hur det hänger ihop alltså, där.
Ja, visst. Ja, men vi är inte emot jakt där det finns just vildsvinen som förstör så mycket. Mm. Det är ju självklart att vi måste begränsa det. Det måste ju vara en balans i naturen, och det är det som det inte finns här i Sverige. Mm. Ja, men många gynnar, som det framhåller i det här inslaget i P1, att en del jägare vill ha massor med vildsvin så att det går att sälja den jakten. Och det är ju vansinnigt, men det är ju ingen som kan hindra det. Det är ju ingen som kan ställa upp en lag att vi får inte sälja jakt. Det går ju inte.
Men vi skickar ut frågan till er som lyssnar. Är någon av er markägare med vildsvin på markerna? Hur reagerar ni på det här samtalet, och hur vill ni se en lösning på problemet?
Ja.
Tack så mycket, Hans, för att du ville vara med.
Hoppas att det kommer flera.
Ja. Ja.
Hej. Ha det bra. Hej, hej.
Helena Etzell i Malmköping, välkommen till Ring P1.
Ja, hej. Helen heter jag.
Helen, okej. Okay. Yes. Ja. Ja, förlåt.
Ja. Hej, Thomas.
Det var jag som läste fel.
Ja.
Vad vill du prata om?
Jag vill ta upp det här med det som hände i Fagersta.
Mm.
Och sen det här med politiken. Att jag tycker det är verkligen hög tid att hitta bort blockpolitiken och samarbetar istället över blockgränserna. Vi kan sudda ut alla färger, tycker jag.
Mm.
Och så har vi en samlingsregering där alla som vill och kan vara med. Och är det någon som inte kan vara med, så kan man ju vara i opposition. Men ett samarbete är ju vad Sverige behöver. Inte ett tjafs och käbbel om vem som har gjort vad och vem som har sagt vad. Och vem som är bäst och vem som är sämst. Utan vi ska ju samarbeta för landet Sverige.
Mm. Tror du att de kan komma överens då?
Ja, jag tyckte nästan att Jag tror inte Ulf och alltså S och M, jag tror inte att de vet om att de redan har testat och de åkte till Fagersta tillsammans.
Mm.
För jag tror inte alls att det är så svårt att de två skulle samarbeta. Jag tror att de själva bara inte har förstått att det skulle de kunna göra i 4 år framöver.
Mm.
Inte bara åka till en tragisk plats som har hänt, nej, där det har hänt hemska saker, utan också i fortsättningen ta varann i hand, samarbeta, ta med dem som vill och de som inte kan vara med är i opposition. Ja. För vi behöver en opposition som är stark. Och där har vi en alldeles utmärkt kandidat, Jimmy Åkesson. Han är ju så klok och vältalig och kunnig. Mm. Men han pushar ju på alldeles för snabbt.
Men är det inte en samlingsregering som vi har haft nu då med Tidö samarbetet?
Nej. En samlingsregering tycker jag att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar.
Mm.
Alltså båda de partierna ska liksom leda en samlingsregering och sen knyta upp de andra partierna så att det blir en riktig samling, inte blocksamling.
Mm.
För blocksamling, det är ju många andra länder som har prövat det och det har gått jättebra.
Mm.
Jag menar att samarbeta, man måste inte vara fiende bara för att man är röd eller blå.
Alltså på kommunal nivå, på regionnivå så har man ju sett att det går att samarbeta över de där så kallade blockgränserna. Men varför tror du att det är så tabubelagt på riksnivå?
Men det hör man ju på dem då de har sina debatter. Att de är inte beredda att samarbeta.
Men varför? Men det funkar ju på lokal nivå.
Jag tror att det gamla vanor som sitter i det gamla hjulspår, de har inte tänkt klart egentligen,
okay,
på vilka fördelar det kunde bli att gå ihop och säga att vi har inga block i Sverige. Mm. Vi har en samlingsregering där alla jobbar mot samma mål och hjälper varandra.
Vad säger ni andra som lyssnar om Helens förslag här till en samlingsregering? Är det en bra idé eller inte? Vi får se om någon hör av sig.
Jag hoppas verkligen att det blir så.
Ja, tack så idag.
Tack, tack.
Hej.
Hej då.
Hej. På vår Facebook-sida så har vi lite debatter i skriven form. Vi har en rubrik där som lyder så här: stress eller status med natur och teknik. En enkät bland gymnasieelever visar att många väljer bort natur- och teknikprogrammen eftersom de uppfattas som stressiga. Samtidigt vill regeringen få fler unga att söka sig till utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Och vi frågar då där i debattforumet, hur tror du att man kan få fler att välja natur- och teknikprogrammet på gymnasiet? Och jag har några svar här. Robert skriver, första steget är att avdramatisera matematik i grundskolan. Det sitter så djupt rotat hos många vårdnadshavare att matematik är något svårt och läskigt, vilket i sin tur förs över till deras barn. Julia skriver, jag gick en termin teknisk och det var bara en förvaringsplats för skoltrötta ungdomar. Bytte till natur där klasskollegorna faktiskt ville ha en utbildning. Och Solveig skriver, när jag var ung gick de duktiga och ambitiösa på naturvetenskap då de ville bli läkare. De lata och mindre ambitiösa valde ekonomisk eller humanistisk linje då de kurserna var mycket lättare. Numera tror nog de flesta att de stora pengarna finns i ekonomi. Den debatten finns alltså på vår Facebook-sida. Ellen Lundberg i Linköping, välkommen.
Hej, tack.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om precis det här. För jag har hela mitt liv, ja, men precis som du tar upp nu, hört att ja, men man ska välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Mm. Och det där man ska göra för att kunna bli lyckad liksom, eller få ett fotbra yrke och kunna tjäna pengar och så.
Mm.
Men jag vill liksom bryta det lite grann med ett annat argument, för jag tänkte liksom, jag pluggade på och valde sedan naturvetenskap, men sen så inser jag ganska snabbt att det här är inte rätt för mig.
Mm. Var det så att du hade liksom bra betyg i nian och då
ja.
Var det, ja, Då skulle man gå vidare till...
Ja, och då sa alla, men så här, ja, men klart du ska gå naturvetenskap, du kan ju det liksom.
Ja.
Men sen så insåg jag ganska snabbt när jag började att ja, men det här är verkligen inte rätt för mig. För ja, jag kanske är bra på matte och tycker det är kul, men kanske inte alla de andra ämnena. Och jag kanske inte vill jobba med någonting som man behöver naturvetenskapsprogram för att ja, men, söka sen till universitet.
Mm. Ja, och det här att du skulle välja natur, alltså, vad fanns det för tankar? Mm. Vad snackade ni som kompisar om liksom, när ni tänkte vägen efter nian?
Det var nästan typ ingen snack. Det var att är man lyckad och duktig, då ska man välja naturvetenskap.
Ja.
Och det är liksom samma sak. Ja, men hemma, det var inte så att någon sa till en eller tjatade på en, men det var liksom bara som att det skulle vara så. Men om jag kan berätta min egen erfarenhet, sen så hoppade jag av naturvetenskapsprogrammet, tog ett sabbatsår och sen började på lantbrukslinjen.
Mm-hmm.
Och nu är jag djurvårdare på nivå 1 och liksom skaffat hund. Och pluggar nu en komvuxkurs. Jag behöver inte alls många komvuxkurser för att även kunna få högskoleförberedande.
Mm.
Så att jag kan plugga universitet, för det vill jag gärna göra nästa år. Men jag fick en härlig gymnasietid. Jag fick praktik. Jag fick liksom kompisar med liknande intressen. Jag fick göra saker på lektionerna istället för bara sitta och plugga.
Mm.
Och det passar mig väldigt bra. Och jag kan ändå plugga på universitet.
När du tog sabbatsåret, vad hade du för tankar då när du gick in i det?
Ja, så då var jag även, det var lite andra saker också som hände i mitt liv.
Mm.
Men det var såklart läskigt liksom att ge upp det här som man tänkte var ja, men det man ska göra. Och bara, men gud, ja, nu är jag misslyckad liksom.
Därför att alla men har sagt att man måste ha detta.
Precis. Och, eller, ja, det var det jag tänkte i alla fall, det jag föreställt mig. Men att, så, jag vill mer bara säga om det är en annan där ute nu som lyssnar att det finns andra vägar att gå.
Mm.
Man kan bli något kul och det man verkligen vill jobba med. Även fast man väljer ett annat gymnasieprogram. Och det behövs folk som går yrkesprogram.
Mm.
Vi behöver yrkesexamina i Sverige. Det är brist på det. Vi har massor av akademiker. Och startar behövs akademiker också. Alla behövs. Men finns det folk som är duktiga på ett yrke, gå ett yrkesprogram. Eller är du lite intresserad av det, gå det. Det tycker jag i alla fall.
Mm. Precis. Och sen ska man väl också säga då att om man tänker i pengar och så är det ju inte givet att den akademiska vägen kommer ge dig pengar.
Nej, det gör
det. Utan det kan tvärtom vara så att ett mer praktiskt inriktat yrke kanske ger mer pengar.
Ja.
Om det nu är en viktig fråga i sammanhanget. Ja, intressant. Kul att du ville vara med i programmet.
Ja, tack så jättemycket.
Ha det gott.
Hej.
Hej. Carl Wilhelm Hagander på Björkö. Hej.
Hej, Karl-Wilhelm Magander från Björkeby på Småländska höglandet.
Björkeby var det, precis. Yes.
Jag ringer om valet.
Ja, vad bra.
Ja, eller hur? Det är ingen som pratar om. Nej, men det här är sjunde valet som jag ska rösta i. Och jag har väl egentligen aldrig känt mig så vilsen inför ett val som jag gör inför det här. Och
varför då?
Mycket av det hänger på att... Jag känner att de partier och de som finns och de frågor som tas upp antingen inte är trovärdiga eller inte är konsekventa eller inte faktiskt ageras på som de ska. Eller
är det värre än det har varit de andra valen alltså?
För mig. Ja, jag tycker det och jag känner mig mer vilsen.
Mm.
Det handlar mer om att vinna snabba poäng än att faktiskt titta på förändring och framåt upplever jag. Och jag kan såklart ha fel. Men jag vill egentligen bara dela med mig av om någon annan också känner så. Så fick jag upp ögonen för ett parti som är utanför riksdagen. Som faktiskt passar, som går väldigt i linje med vad jag tycker är viktigt.
Mm.
Och det finns alternativ utanför riksdagen. Och om andra också känner säg vilsna i det här läget. Men bredda blicken och se om det inte finns någonting som kan passa.
Är det fler partier vi behöver?
Nej, det vet jag inte. Men kanske inte nödvändigtvis fler partier, men fler röster i alla fall. Fler potentiella riktningar.
Ja.
Allt känns väldigt likriktat, tycker jag.
Alltså det har ju varit väldigt mycket såna här nästan rabattkuponger politik som har kommit den sista tiden. Och jag vet inte om jag är ensam och tänka tanken att var är visionerna? Var är den långa blick butiken och så.
Nej, men precis. Vad ska hända efter jul?
Exakt.
Vad är nästa steg sen? Ja. Okej, nu är alla lovar guld och gröna skogar under hösten. Sen då? Ja. Vad händer? Och det är inget konstigt att det kommer mycket löften i ett valår, men det känns mer genomskinligt än vad det gjort tidigare.
Men känns det inte lite hopplöst liksom att plocka ett parti som ligger utanför riksdagen? Hur goda är oddsen på att de ska kunna påverka någonting?
Nej, och det är ju den stora frågan. Kastar jag då bort min röst genom att göra så? Men å andra sidan, om folk gör det, det är ju enda sättet att egentligen visa sitt missnöje med det politiska läget som vi har och den politik som förs och den diskussion som förs. Och om fler faktiskt gör det, så kanske det blir en signal för de större partierna att också följa på det spåret.
Fast resultatet blir ju ändå att någon hamnar i regeringsställning.
Ja, absolut. Och det finns en rörelse i USA som jag är försiktig med att hänvisa till, för att det finns mycket tveksamt i det landet. Inget snack om saken, men det är väl en social rörelse mer än något annat som heter Stop Voting for Nincompoops, alltså sluta rösta på stolpskott. Tycker man att båda sidorna är stolpskott, ja men sluta rösta på dem då. Och till slut så kanske kommer folk som inte är stolpskott, och det kommer ta ett tag att komma dit. Men ja, det är liksom den enda signalen vi kan ge om vi tycker att det är ett läge där det är.
Ett bra debattämne en måndag i en Ring P1-vecka tycker jag. Det känns som att det kan fortsätta och bli fler samtal om detta. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack så mycket. Ha det bra.
Samma. Hej. Johanna Johansson i Karlstad. Hej.
Hej.
Ja, vad ska vi prata om?
Ja. Jo, nej, jag vill bara komma med ett... jag har tänkt väldigt, väldigt mycket. Jag jobbar själv inom vården, inom akutsjukvården. Och politikerna pratar om det här. Vi måste satsa på husläkare, vi måste satsa på korta vårdköer och så. Men vi måste nu börja satsa på vårdpersonalen. Det är där vi måste börja satsa på nu för att hålla kvar oss personal. För jag tror de flesta inom vården älskar sitt jobb, jag tror på det. Men det är där vi måste börja satsa nu, för vi går ju som bara runt. Liksom, så här. Mm. Ja, men en vårdavdelning kan inte öppnas på vårt sjukhus för att vi inte finns personal. Primärvården måste liksom dra ner och så är vi, jag jobbar på akuten och där. Och vi är ju ofta ett svar på att inte primärvården har möjlighet att ta emot sina patienter. Så att det är där jag vill egentligen bara ringa in och säga...
Oj, där försvann Johanna plötsligt. Vad tråkigt. Ja. Vi ska se om vi kan ringa upp henne igen, för det känns som det väl inte var riktigt... Nu, är du med?
Nu, yes. Ja, nu är jag med, det är bara bröt. Nej, men jag har pratat mycket med mina arbetskamrater om detta, och vi är så eniga om att nu måste vi bara satsas på oss. Alltså både lön självklart, men sen både arbetsmiljö, scheman, alltså våra scheman måste liksom ändras på. Vi har ett väldigt just på 11 timmars regel att vi ska vila. Alltså det är mycket sån här...
Men Johanna, hur länge har du jobbat inom vården?
23 år.
Ja. Den här diskussionen har ju funnits i åtminstone 23 år, eller hur?
Ja, det här är ju inget nytt, jag ringer då.
Men jag menar liksom, detta är inget nytt, och detta har sagts, det här går inte längre, det här går inte längre.
Nej, jag vet. Det är absolut inget nytt jag ringer om. Det jag känner att nu börjar det verkligen att koka. Men jag har varit mycket pratat nu om skolan och så, det är ju också där. Jag menar, lärare och vi vårdpersonal, det är lite samma där. Ja. Vi kan inte göra, alltså jag är ingen som klagar i onödan, det tycker jag inte själv i alla fall. Jag klagar när jag inte kan uträtta mitt jobb på det sättet.
Ja. Men jag tänker med lärarna, där har ju lönerna gått upp rätt så mycket. Till exempel. Men inom vården känns det som att man stampar i stort sett på samma fläck.
Precis, alltså lönerna har väl gått upp. Jag har inga siffror, jag går inte in i den så. Men det har gått upp, absolut. Men det är ju där det måste också satsas jättemycket. Och så just där, ja, lönerna, ja precis. Jag tror att det ändå jag tror att grundlönerna har gått upp ändå. Ja. Men det är där det måste, alltså jag börjar bli så trött på att det är så, och nu när det är val, att det är så mycket det här med, som sagt, till exempel inom primärvården, vi måste satsa på husläkare, för det duttas för mycket liksom.
Ta ett rejält tag.
Ja, det måste göras.
Ja, det är bra.
Bra.
Tack ska du ha för att du vill vara med.
tack så mycket.
Detta blev dagens Ring P1, och vi gör ett program imorgon. Får vi se hur det blir. Det har du möjlighet att påverka om du ringer in till oss. Melissa Ayusmäki och Rune Hassan Satislussen, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, producent Susanne Lin, och tekniker var Peter Lindqvist. Ja, du är hjärtligt välkommen att vara med. Ring imorgon. Ha det gott. Hej.